Idag ska vi gå igenom rätt svåra saker, så jag hoppas att ni är någorlunda pigga och har sovit gott i natt och är klara i skallen och sådär. Och jag ska försöka att göra vad jag kan för att vi ska komma rätt. Och idag tänker jag läsa ur den gamla bibelöversättningen för att slippa säga gång på gång att så här står det egentligen, vilket bättre framgår av den gamla översättningen. Det är lika bra att läsa den på en gång. Nu strålar alla upp som har den gamla översättningen och alla ser lite mulna ut av de som har den nya. Så är det här i världen. Jag hotade ju igår lite grann med att hålla en liten kurs i lagiskhet. Och det ska vi också ha. Vi ska försöka komma underfund med vad det vill säga att vara lagisk. Själva ordet används inte i Bibeln. Innanför Bibelns pärmar skäller man inte varann för lagiskhet. Det var en ordentlig konflikt mellan Jesus och fariseerna, det är sant. Men själva ordet förekommer inte. Utan det har vi gjort. Och det är lite farligt med våra termer. De som vi gör alldeles själva. Efter ett tag brukar de leva sitt eget liv. Och det är inte alltid så säkert att det är så förankrat i Bibeln som vi ofta tror. Och jag är inte säker på att vi vet ens vad vi själva menar när vi talar om lagiskhet. Visst, vi har våra förenklade bilder av principryttare och lite otäcka människor. Och självklart är ju inte vi lagiska, eller hur? Det är vi ju naturligtvis inte, utan det är ju bara andra som är. Och redan det antyder ju för oss att vi kanske behöver få se det här lite klarare. Nu är det ju så här att den kristna församlingen uppstod ur judendomen till följd av en konflikt. Det var ju den konflikten som gjorde att Jesus dog. Det var ju också den konflikten som Paulus ständigt kämpade med. När han i varje ny stad gick till synagogan och blev mer eller mindre utkastad och mer eller mindre stenad och baktalad och så här. Det var en konflikt. Var och en som har varit i en konflikt någon gång vet att det första man förlorar när man kommer i konflikt med någon, det är förmågan att se något gott hos sin motpart. Det är det första man tappar bort. Vi antar till exempel att du bor i en liten mysig villa. I en liten förstad sådär. Och du har naturligtvis en granne. På andra sidan häcken bor det en granne. Och ni är de bästa vänner tills han en dag råkar göra någonting som ådrager honom ditt misshag. Ni blir ovänner kort och gott. Och när ni blir ovänner så upphör din förmåga att se något gott hos honom. Du tycker bara att han är en idiot. Han ser dessutom dum ut. Han bär sig korkat åt. Och alla goda egenskaper är som bortblåsta. I en konflikt tappar man förmågan att se det positiva hos sin motpart. Var och en som flitigt läser tidningar vet det här. I alla tidningar finns det debatter. Alla debatter börjar med en sakfråga och alla debatter slutar med gräl. Och i alla debatter säger båda parter: du har ju inte läst vad jag har skrivit. Man tyckte att det positiva som jag ville framhålla, det har ju motståndaren inte förstått. Och detsamma säger motståndaren om den första, så att säga. Vi upphör att se något positivt hos den vi kommer i konflikt med. Så blev det också när judendom och kristendom gick skilda vägar. Den kristna församlingen upphörde att förstå det positiva i det judiska tänkandet. Och till detta bidrog det faktum att den kristna församlingen, så att säga, redan från början i huvudsak rekryterades av det som judarna kallar för hedningar, alltså icke-judar. Människor som inte var vana vid den judiska traditionen, ska vara judiska tradition. Och som därför istället började att läsa skrifterna och höra vittnesbördet, så att säga, utifrån ett grekiskt tänkesätt och inte utifrån ett judiskt. Och på det sättet så förstärktes motsatsförhållandet mellan judendom och kristendom. Nu ska vi anknyta lite grann till det jag sa igår kväll. Jag sa att det är i många situationer så här att det man strävar efter, det förlorar man. Det är ju det vi kallar vetekornets lag och korsets princip. Den som vill bevara sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv, han vinner det. Lägger jag mig ner i sängen och tänker, nu måste jag sova, så somnar jag inte. Men lägger jag mig bara ner, så somnar jag. Man kan tycka att det är orättvist. Jag som verkligen ville somna, jag somnar inte. Och alla andra människor som bara går och lägger sig och inte har en aning om hur svårt det är att sova, de somnar direkt. Det finns ett specialfall av den här principen. Och det möter man som själavårdare ganska ofta. Och vad många gånger jag har hört människor säga, jag gick ut i livet med en enda föresats, nämligen att jag inte skulle bli som mamma. Och nu är jag 50 år och har upptäckt att jag är precis som mamma. En strävan, en satsning. Jag har bara ett mål i mitt liv, jag ska inte bli som mamma. Ack, ack, ack. Det är det säkraste sättet att bli som mamma. Kristendomen gick ut i världen, den hedna kristna församlingen, och sa, vi ska inte bli som judarna. En sak ska vi absolut inte bli. Vi ska inte bli som judarna. Åh, dessa lagiska, förfärliga människor. Vi ska inte bli som judarna. Och det vågar jag nästan säga att det är vi inte, för vi är värre. Vi blev lika bundna vid vår föresats. Det är min djupa övertygelse. Och att vi inte har märkt det beror bara på att vi umgås för lite med judar. Och de har inte den heliga ande, säger vi. Är du säker på det? Min kära hustru var med några vänner nere i Jerusalem i november förra året. Så på fredagskvällen så var de ute och gick i Mea Shearim. Du vet, alltså den ultraortodoxa stadsdelen i Jerusalem. Där de här gubbarna med korkskruvslockar och svarta hattar och kippor och allt möjligt bor. Och man tycker det att ja, de ser ut som riktiga ingrott lagiskt religiösa människor. Och så kom de utanför en av de ultraortodoxa judarnas synagogor. Där inne sjöngs det. Min hustru sa, jag har aldrig hört en sån sång i ande. Många stämmor. De stod i en halvtimme utanför och grät. Sången steg och föll. Stämmorna kom och gick. Det böljade fram och tillbaka. Det var som en enda ocean av liv. Det var inget som var intränat. Det var sång i anden. De ville gå in, men det fick de inte. Vi kanske har en mängd uppfattningar som vi gjorde klokt i att revidera. Gud kanske är mer verksam också i det folket än vad vi ibland är villiga att erkänna. För vi har ju gjort oss en bild av juden som en som har för sig att han ska klättra upp till himlen på sin egen lilla repsteg. Och så är ju inte vi. Utan vi vet ju precis vad frälsning genom nåd vill säga. Jag är inte så säker på det. Dessutom så säger vi så här att konflikten mellan Jesus och fariseerna berodde på att Jesus underkände den fariseiska traditionen. Och så gör vi så att säga ett motsatsförhållande mellan gamla testamentet och nya testamentet. Och väldigt ofta när vi gör det så citerar vi Matteus 5 kapitel. Så nu ska vi slå upp och läsa det. Trettioåttonde versen. Ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er att ni inte ska stå emot en oförrätt, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra till åt honom. Ja visst, säger vi, där har vi det. Den judiska traditionen var en sak och Jesus sopar undan allt sammans och kommer med något helt annat. Vi har inte förstått ett dugg. Det Jesus gör är inte alls att han sopar bort det som det gamla testamentet handlar om, utan han driver det till dess yttersta spets. Han drev det så långt att hans samtid inte orkade med honom. Han förstärkte det. Han röjde inte undan det. Och det säger han själv i klartext om vi backar till 17 versen. Ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er, in till dess himmel och jord förgås ska inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås förrän det allt har fullbordats. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas för en av de minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna så, han ska räknas för stor i himmelriket. Ty jag säger er att om er rättfärdighet inte övergår de skriftlärdas och fariseernas, så ska ni inte komma in i himmelriket. Jesus ändrar ingenting. Inte en prick av lagen ska förgå, säger han. Utan han förstärker det. Om i rättfärdighet inte övergår de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Det ligger ju samtidigt i vår tro att den rättfärdigheten kan inte vi åstadkomma. Den måste han göra åt oss. Och i den meningen kommer Jesus med något nytt. Men han underkänner inte det som har varit, utan han accentuerar det, han förstärker det. Han driver det till dess yttersta spets och dess yttersta konsekvens. Och det orkade hans samtid inte med. Alltså ställer Jesus inte upp något motsatsförhållande. Han bara tar det som fanns och säger att nu skall lagen fullbordas, fullkomnas, göras färdig eller göras perfekt. Allt detta är tänkbara översättningar av ordet pleroma som förekommer här. Nu skall lagen göras färdig. Nu skall rättfärdigheten få träda fram i sin yttersta gestalt. Jesus ställer inte upp ett motsatsförhållande, utan istället bara förstärker han det som fanns. Och han gör det med ett stycke gudomlig auktoritet. Profeterna hade sagt, så säger Herren. Nu står Jesus där och så säger han, men jag säger er. Det är ett stycke Messias bekännelse. Och det är någonting som talar om att Messias är inte bara en människa, Utan han är den som har talat genom profeterna. Det är nu han som står här. Herrens ord kom till Jesaja. Han sa: I begynnelsen var ordet, och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi skulle inte bli som judarna. Och därför blev vi som judarna, fast värre. Vi tog därmed på oss, höll jag på att säga, nästan den vrångbild av judisk fromhet som vi själva målade upp. Och vi förlorade förmågan att förstå att Jesus är mera positiv till den judiska traditionen än vad vi riktigt kan begripa oss på. Vi tappade, så att säga, det judiska tänkesättet. Det som är grunden för Nya testamentets undervisning om frälsningen egentligen. Och därmed har vi fått svårt att förstå en mängd saker som kanske var långt självklarare både för Jesu anhängare och för Jesu fiender, ibland judarna. Och jag vill ta fram det som jag tror är det centrala i det vi har förlorat av judiskt tänkesätt och judisk fromhet. Vi ska gå till andra Korintierbrevet, till det femte kapitlet. Börja läsa i den 14:e versen och läsa till och med den 18:e. Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänker så, en har dött för alla, alltså har de alla dött. Och han har dött för alla, på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del inte av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känner vi honom nu inte mer på det sättet. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Här lyser det fram någonting väldigt intressant. Och någonting som för oss i allt vårt grekiska och västerländska tänkande är djupt främmande. En har dött för alla. Alltså har de alla dött. Vad menar karn, säger vi. Det låter konstigt. Jo, han menar så här: hela skapelsen är gjord under gemenskapens villkor. Vi är offer för en bedräglig tankevilla. Vi kan kalla den för individualismen. Och den tankevillan, den säger oss så här: att här i talarstolen står jag, och jag är jag. Där på första bänken sitter Kalle, och Kalle är Kalle. Och vi är goda vänner med varann, men Kalle sitter där och jag är här, och mellan oss är det flera meter av tomrum och inget speciellt. Vi är individer, och Kalle, han får förverkliga sig själv, och jag får förverkliga mig, och du får förverkliga dig. Individualism. Och När vi har kommit så långt i vårt tänkande så tänker vi att ja, det blir ju lite ödsligt och lite ensamt, så vi får ju skapa oss lite gemenskap. Vi får ha lite mysaftnar ibland och vi får försöka att satsa på gemenskap. Det västerländska tänkande. Det bibliska tänkesättet har en helt annan utgångspunkt, nämligen att allting är skapat i ett enda stort sammanhang. Allting hänger ihop. Ingenting kan så att säga tänkas bort ifrån helheten. Det brukar ju ofta säga så här att ja, människan kan ju leva lite hur som helst bara hon inte skadar andra. Det är ett typiskt individualistiskt bedrägeri. Allt hänger ihop. Och din livsstil har alltid återverkningar på andra. Det liv du väljer att leva är inte din privatsak, därför att hela tillvaron hänger ihop. Det som kommer ut ur din skorsten är inte din privatsak. Vi andas alla samma luft. Det som kommer ut ur dina avloppsrör är inte din privatsak. Hela jorden smutsas ner av det. Allting hänger ihop. Hela tillvaron är skapad som en gemenskap. Gemenskap är ingenting man åstadkommer, utan det är det faktiska tillståndet här i världen. Paulus säger nu att en har dött för alla. Och det betyder automatiskt att då har alla dött. Varför det nu då? Därför att allting hänger ihop med vartannat. Vi hänger alla ihop. Vi är långt mer beroende av varandra än vad vi förstår. Individualismen har förblindat oss. I och med att allting hänger ihop, att vi alla är innefattade i en skapelsegiven gemenskap, så kan Gud, Fadern, lösa mänsklighetens problem genom att handla med en enda människa vid ett enda tillfälle. Det är det som är så att säga det svårsmältbara i evangeliet för moderna människor. Därför vi tänker så här, vi antar att du lider av depressioner. Då är det ju för västerlänningen och då för dig som är deprimerad helt självklart att det är du som ska gå till doktorn eller till terapeuten. Det är dig vi skjutsar iväg. Det är ju du som har depressionerna. Vi andra tittar bara på mens du går i terapi eller äter tryptisol eller vad du gör. Det är ju du som har depressionerna. Ingen människa drömmer om att vi skulle försöka korrigera dina depressioner genom att köra någon annan till terapeuten. Det låter ju som rena dumheten. Det kan ju aldrig ändra på dina depressioner. Att någon annan går i terapi. Och vi är offer för individualismen. Människan som en avgränsad enhet. En som så att säga inte hänger ihop med någonting annat. Utan som är totalt frigjord ifrån helheten och från resten. Det är ett stort bedrägeri. Man kan visst lösa dig från dina depressioner genom att köra någon annan till en terapeut. Det enklaste exemplet ser ut så här. Vi antar att dina depressioner hänger ihop med att du har levat i en livslång konflikt med din mor, som kanske är en mycket manipulativ människa. En människa som ger dåligt samvete åt sin omgivning och en människa som styr och dominerar. Och så kör vi din mamma till terapeuten. Och en vacker dag så är hon så underbart frigjord så hon ser att hon har ju faktiskt levt på fel sätt. Och så ber hon dig om förlåtelse för att hon har manipulerat dig och hon börjar leva på ett helt annat sätt. Pang, så är du av med dina depressioner. Jag lovar. Om så mamma är 90 år och du är 70, så kommer det att hjälpa i alla fall. Det är inte alls säkert att det är du som ska gå i terapi bara för att det är du som är deprimerad. Vi hänger ihop med varann. Långt mycket mer än vi förstår. Man ser det tydligast när det gäller relationen föräldrar och barn. Men Gud säger det här omfattar hela människosläktet. Vi hänger alla ihop mycket mer med varandra än vad vi förstår och än vad vi är villiga att förstå. Och detta är som sagt en del av det judiska tänkesättet och en ganska självklar del. Att man är en del i helheten. I Nya testamentet möter vi ju detta i bilden av församlingen som Kristi kropp där vi är lemmar, du och jag. Och det är inte så att när vi då blir kristna så övergår vi från att vara individer till att vara lemmar. Vi har varit lemmar hela tiden. Det är bara det att nu erkänner vi faktum. Vi är ändå lemmar i en stor organism. Vi hänger ihop med varandra långt mer än vad vi förstår. Och då skriver Paulus så här. Att allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del inte av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus så känner vi honom nu inte mer på det sättet. Jag antar att du likt Luther ibland har lyft på hatten och gått vidare inför denna svårbegripliga vers. Vad vill det säga att veta av någon efter köttet? Jo, jag tror att det handlar om individualism. Den köttsliga människan är ju sig själv nog, eller vill vara sig själv nog. Och det innebär ju att man börjar se på sig själv. Duger jag nu? Räcker jag till inför tillvarons krav och villkor? Klarar jag av mitt liv? Och sen börjar jag ju jämföra mig med dig förstås. Klarar du av ditt liv? Ja, du klarar väl någorlunda, men jag klarar mig lite bättre. Och det är jag ju väldigt glad över. Eller också tänker jag, nej, du klarar nog av ditt liv bättre än jag klarar mitt. Och så blir jag deprimerad. Det är att veta av varandra efter köttet. Att tro att min mänskliga gestalt slutar i och med skinnet, så att säga. Att det inte är mer än min materiella varelse. Här är jag och där sitter Kalle. Och vi inte ens skakar hand för ögonblicket, utan det är flera meter luft emellan oss. Ja visst, ser man till köttet är det så. Och då kan vi bara jämföra oss med varandra efter köttet. För att se vem som är duktigast, för att se vem som är vackrast, för att se vem som är yngst och rikast. Man kan ju hitta på många olika dimensioner att jämföra sig med. Men Paulus talar om att när vi kommer till verkligheten själv, som är Kristus, och inser att vi är lemmar i hans kropp. Allt är ju skapat i Kristus. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till, säger Paulus, till grekerna på Areopagen. De som inte trodde på honom. Gemenskapens hemlighet. Det är när vi kommer till den insikten som vi säger att ja, det är ju idiotiskt att jämföra ögat med handen. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och foten kan inte säga till örat och så vidare. Dumheter. Att veta av varandra efter köttet. Den köttsliga människan vill inte vara en lem i en stor organism, utan vill vara en hel kropp för sig själv. Individualismen, den är vårt gissel. Den tror jag att vi fick in på bred front i kristendomen när, så att säga, de judiska rötterna sågades av. Därmed är inte sagt att inte juden kan vara individualist. Men i den judiska traditionen bejakas på ett annat sätt gemenskapstanken än den gör hos oss. Alltså finns det inga jämförelser. Utan vi måste bejaka att vi alla hänger ihop. Och att Jesu död omfattar alla. Vi måste bara gå ut och tala om det för människor. Därför att på en enda punkt i tillvaron gäller individualismen. Och det är att jag vill acceptera att jag är en lem i kroppen. Jag menar, ingen annan kan bli frälst på din tro. Ingen annan kan tillhöra Kristus på ditt beslut, så att säga. Du kan inte besluta för Pettersson och Svensson och Andersson att de ska vara kristna. Det måste Pettersson, Svensson och Andersson besluta själva. På den punkten gäller individualismen. Men egentligen bara där. Egentligen bara där. Annars är tillvaron uppbyggd ut efter gemenskapens villkor. Och det är viktigt att vi ser det. Och när vi bejakar det, då har vi kommit in i så nya livsförutsättningar att Paulus skriver: om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Allt sammans har nu uppkommit, säger Paulus, genom en försoning. Därför att gemenskapen kan brytas på en punkt. Och det är genom en konflikt. All fiendskap sätter, så att säga, på ett vis gemenskapens villkor ur spel. Åtminstone gemenskapens sötma. Fortfarande är det ju så att vi är fiende med varann och börjar skjuta på varann. Så nog har vi ihjäl varann. Så på det viset gäller ju fortfarande gemenskapens villkor. Men allt det positiva, kärleksflödet, bryts av fiendskapen. Och därmed ser det ut som om kroppen inte längre var en kropp. När vi alla blir fiender med varandra, så är det svårt att se att vi lever under gemenskapens villkor. Men i djupa sätt gör vi det fortfarande. Det är bara det att vi kan inte längre se det. Och en försoningsprocess är nu det som återställer, helar helheten, kroppen, upprättar på nytt gemenskapen till att, så att säga, bli allomfattande, så som den på ett vis har varit hela tiden. Paulus skriver lite grann om det här i Efesierbrevet. Vi ska bläddra till det femte kapitlet där. Där han talar om äktenskapet. Vi kan börja läsa i den 28:e versen. Efesierbrevet 5:28. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två skall bliva ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv, men hustrun å sin sida ska visa sin man vördnad. Här finns en stor hemlighet, säger Paulus. Vad då, säger vi? Detta med att man och hustru ska bli ett kött. Och det är, så att säga, hela tillvarons hemlighet. Att allting hänger ihop. Vi hänger alla ihop med varandra. Paulus tar ett konkret exempel som vi kan öka ut lite grann. Ibland möter man människor som kanske tänker så här att, ja, nu när jag är på affärsresa i Thailand och min hustru sitter hemma i Överkalix och passar mina barn, då kan jag ha lite roligt på egen hand. Det får hon aldrig veta. Och så går man ut och roar sig så som det påstås att man roar sig i Thailand, om det nu ska vara så roligt. För hon får ju aldrig veta något. Och så tänker man så här, jag kan ta ut lite nöjen. Även om hon skulle få veta något, så är det ju hennes problem. Det blir hennes lidande, det blir inte mitt. Aj, 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 en sån dumbom. En person som resonerar så har inte förstått gemenskapens villkor. Det lidande jag tillfogar min hustru blir förr eller senare också mitt. Alltid, alltid. Att göra någonting som så att säga skadar ens äktenskapspartner, det är att skada sig själv. Ty man hänger ihop. Det finns ingen sorg hos den man lever ihop med som man inte förr eller senare blir delaktig av. Det är en hemlighet det här. Det är en stor hemlighet. Vi hänger ihop. Nu skulle ju detta vara en lektion i lagiskhet, sa jag. Och nu ska vi försöka återkomma till ämnet. Därför att individualismen, den talar ju om för oss att allting som så att säga ska hända i våra liv eller med våra liv, det måste ju hända med mig själv. Du måste ha seger över synden. Du måste göra andliga upplevelser. Är du döpt i den heliga ande, säger vi, och tittar forskande på dig för att se om du hör till A-laget eller B-laget. Du måste tro för att bli helad. Det räcker inte med att vi andra gör det. Du måste vinna nådegåvor. Du måste engagera dig i missionen, i evangelisationen, i lovsången, i bönerna, i tacksägelserna, i hurraropen, i reumatikerna och i flyktingarna och i allt. Du. Och när vi upptäcker att vi inte kan det, så kommer självfördömelsen, otillräcklighetskänslorna, det dåliga samvetet och jämmerlighet. Vi börjar titta på oss själva. Och så blir vi mer och mer självupptagna. Vi har den här vanliga utvecklingskurvan. Raggarkungen och knarklangaren som kommer till tro. Och på lätta vingar svävar in i församlingen glad som en lärka och sjunger som en fågel högt upp under taket. Vi andra som har varit med sa vi säga, han ramlar snart ner, säger vi. Dessvärre säger vi det kanske till honom med. Efter ett tag har han ramlat ner. Därför har vi lyckats tala om för honom att nu måste du verkligen vara noga med att titta på dig själv så du ser att du är tillräckligt helad. Hur är det med din helgelse? Och vi är så individualistiska så det skriker. Vi har så liten förståelse för att den frågan nästan är felställd. Att förmaningarna i Paulusbreven nästan alltid är ställda till församlingar och inte till individer. Och att det betyder någonting helt annat än att varje individ ska försöka bli en avslutad from enhet som dessutom kan jämföra sin fromhet med det övrigas. Stanley Jones har i en av sina böcker ett bra exempel. En församling där det finns en kvinna som sjunger väldigt vackert. Och där man inte säger att hon sjunger så vackert, utan där man säger vi har en så vacker sångröst. Ett helt nytt sätt att tänka. Ett där jämförelserna så att säga inte bara är förbjudna, för det är ju ingen idé att förbjuda jämförelser, utan där man har fattat att de är vid sidan av verkligheten, de har inget med verkligheten att göra. Det är något helt annat, förstår ni skillnaden? Om vi verkligen på djupet har förstått hur mycket vi hänger ihop och bejakat det och till och med kan glädja oss åt det, då slutar vi ju säga det att ja, han är så duktig och hon är så bra men jag är så usel. Utan då är din uselhet på export så att säga. Och de andras duktighet är på import. Vi hänger alla ihop med varann och med Kristus. Och det är ju hans rättfärdighet som flödar i oss alla. Hur ska vi kunna begripa det om vi samtidigt hela tiden tänker individualistiskt? Jag hotade från början och sa det här är svårt. Det är i själva verket inte svårt. Det är bara det att vi är så fullständigt igenbanade i huvudet när det gäller det här. Vi är så tränade ifrån första klass i lekis till att tänka individualistiskt. Till att jämföra oss med varandra. Och vi odlar detta i våra kyrkor och församlingar till leda och elände. Och när sen självfördömelsen blir det automatiska brev vi får på posten så undrar vi var kom den ifrån. Och när självfördömelsen sen gör att jag måste försöka bli lite mera helgad, jag måste försöka bli lite bättre, jag måste vara gladare, jag måste vara trevligare, jag måste vara mer engagerad, jag måste ha mera nådegåvor. Ja, då har vi blivit långt mer fariseiska än vad fariserna någonsin var själva. Jag tror de var mycket mer avstressade än vad vi är. Mycket mer, mycket mer. Vi ska bekanta oss lite mera med gemenskapstanken. Vi tar några exempel ur Romarbrevet. Vi går till det femte kapitlet. Tolfte versen. Därför är det så. Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Arvsynd. Skia mig. Håller ni på med sånt i kyrkorna fortfarande? Ja, tanken är denna. Att när Adam föll så föll vi alla för vi hänger ihop med honom. Till och med hela skapelsen föll. Därför att den blev knuten till Adam från början. Du ska råda över skapelsen, säger Gud. Och därför så fick en enda människas synd konsekvens för hela skapelsen, alla generationer och alla tider. Vi hoppar till 17 versen. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så ska ännu mycket mer det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv också det genom en enda, Jesus Kristus. På en punkt i människosläktet föll skapelsen och på en annan punkt i människosläktet upprättas skapelsen. Och det kan så att säga gälla både framåt och bakåt i tiden och ut över alla människor därför att vi hänger ihop med varann. I sjätte kapitlet börjar vi läsa i den sjätte versen. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att syndakroppen ska göras om intet så att vi inte mer tjänar synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Eftersom vi vet att Kristus sedan han har uppstått från de döda inte mer dör, döden råder inte mer över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så må ni också hålla före att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ja, Paulus säger detta att allt det som hände med Kristus vid korsfästelsen, det har hänt med dig och mig. Och det betyder inte att nu måste vi anstränga oss för att ta emot det här. Nu måste vi verkligen skärpa oss så att vi kan leva upp till det här. Därför att om vi tänker så, då är vi som den som ska lära sig simma och som sprattlar och plaskar och fäktar tills han sjunker som en sten till botten. Utan detta är någonting att vila i tills det av egen kraft börjar att manifestera sig i våra liv. Och här finns en djup hemlighet. Och det därtill en svår hemlighet för oss som lever i en extremt individualistisk kultur och miljö. Tränade och upplärda som vi är i att tänka i enskilda människor helt avgränsbara från varandra. Man märker ju detta när man möter människor som förlorat sina närmaste anhöriga. Nyblivna änkor. Att det är ju som att börja gå på två ben när man i många år har gått på fyra. Man känner det som att man har tappat större delen av sin identitet. Eller hela den lögn som cirkulerar i västerlandet om att det skulle finnas lyckliga skilsmässor. Handen på hjärtat, har du någonsin träffat någon som verkligen har gått igenom en lycklig skilsmässa? Jag tycker jag har talat med så många som gått igenom skilsmässor. Och alla har betygat för mig det var ett helvete. Även om äktenskapet var olyckligt till max, så var skilsmässan ändå en sönderslitande process. Varför det? Vi hänger ihop mycket djupare än vad vi förstår. För inte så länge sedan var det ett väldigt intressant program i TV. Det var ett reportage om barn som hade fötts i Norge under ockupationen och som hade en tysk soldat till fader och en norsk kvinna till moder. De tog som hand av SS ganska snabbt och fraktades till barnhem i Tyskland. De var ju, hade en arisk moder som det hette, och de skulle ju nu odlas upp i särskilda rasinstitut. Och de flesta av de här barnhemmen låg i det som sedan blev DDR, alltså i östra Tyskland. Så att de blev ju inlåsta i det fängelse som Östtyskland var fram till Berlinmurens fall. Så att de människor som man nu hittade, och som naturligtvis inte satt på barnhem längre, för de var ju då i stort sett någonstans runt 50 år. De var ju som regel medvetna om sitt ursprung, och väldigt många letade efter sina rötter, som det hette. Och så fick man följa en kvinna som fick åka upp någonstans till Nordnorge och träffa en halvsyster. Mamman var död och pappan var borta. Men halvsystern fanns. Och de tårar som flödade när denna 50-åriga kvinna mötte en halvsyster som hon inte hade haft en aning om att hon fanns. Att ha rötter. Att ha människor som man hör ihop med. Och att få bejaka det. Åh, vad mycket vi har tappat i vår västerländska kultur. Åh, vad mycket det är som blivit oss gåtfullt och främmande. När vi bara kommit att se på oss själva och varandra som kemiska maskiner. Som av någon konstig anledning råkar ha ett medvetande som varken filosofer eller vetenskapsmän begriper sig på. När det i själva verket istället är så. Att vi alla hänger ihop med varandra. Mer eller mindre. Alltså att vi djupare känner av sammanhanget med vissa än vi gör med andra. Men att vi alla hänger ihop. Och att vi hänger ihop med Jesus i detta. Att hans död, korsfästelse och uppståndelse är någonting som direkt verkar in i mitt liv. Om jag bara inte försöker att så att säga efterlikna det. Eller försöker att uppväcka det. Utan bara tillåter det att finnas där. Att jag får vila i det istället för att kämpa med det. Kämpa med det måste jag ju göra om jag uppfattar mig själv som en helt isolerad ö i tillvaron. En helt avgränsad verklighet. Men om jag förstår att jag visst vi hänger ihop allesammans. Det flyter in genom min andliga navelsträng. Jag behöver inte göra något. Näringen bara kommer om jag inte försöker att kämpa mig till den. Detta är en gåta för oss. Detta är en hemlighet. Jag måste säga, jag gläder mig lika mycket varje gång jag ser en kristen som upptäcker den här hemligheten. En stor hemlighet. Därför det blir en sån glädje. Och det blir en sån vila. Och livet kommer in i så nya dimensioner när man får göra det. Nu finns det ett uttryck i skriften som är viktigt i det här sammanhanget. Och det är uttrycket skam. Den som tror på honom skall inte komma på skam, heter det. Och detta ordet skam är i och för sig en korrekt översättning av tre olika judiska begrepp. Men i hebreiskan betyder det mycket mer än bara att stå i skamvrån och skämmas. Djupast sett betyder det att gå miste om all gemenskap. Ty det är ju det som ligger i begreppen skam och förakt. Om jag föraktar dig så utsätter jag dig för skam. Och då är gemenskapen mellan dig och mig bruten. Därför ska vi vara mycket försiktiga med föraktet. Ty förakt skapar skam och skam skapar isolering. Vi ska bläddra till Daniels bok, till det 12:e kapitlet. Och där ska vi läsa den andra versen. Den handlar om de dödas uppståndelse och den yttersta domen. Och där heter det så här: och många av dem som sover i mullen ska uppvakna, somliga till evigt liv och somliga till smälek och evig blygd eller evig skam. Alltså, somliga ska ingå i gemenskapen. Den som var given från skapelsens början. Och den gemenskapen kallas liv. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Ty död och isolering jämställs i det judiska tänkesättet. Och det beskrivs sammanfattande under begreppet skam. Att komma på skam. Det är att bli ställd utanför gemenskapens villkor. Och människan, synden kom ju in i tillvaron därför att människan ville råda över sitt eget liv. Alltså ställa sig utanför gemenskap. Varje gång vi blir frestade till synd så ligger ju frestelsen på ett eller annat sätt i att vi sätter oss över gemenskapens villkor. Ja, jag vet att detta kommer att medföra tårar för honom eller henne, konkurs för den eller den, svält för dem eller dem, men jag gör så här i alla fall. Det är så att säga syndens beslut. Och det vi kallar för skuld, det är alltid en skada på en relation. Skuld är inte att man har överträtt en eller annan paragraf. Skulden är mycket mer konkret än så. Den består i att man har skadat en relation på något sätt. Man har skadat helheten och gemenskapen. Men när man gör det, så skär man ju loss sig själv ur gemenskapen. Och därför heter det att syndens lön är döden. På lång sikt leder all synd till isolering. På kort sikt kan den leda till vinst, men på lång sikt leder den alltid till ensamhet. Dessförinnan har man kanske hunnit göra många andra människor ensamma, vinklippta och skadade. Men den som aktivt utövar synden kommer också förr eller senare att få skörda dess frukt. Om man sår i sin kötts åker, så ska man också av köttet skörda undergång. Skammen är ju en väldigt stark kraft när vi talar om den kristnes liv. Självfördömelsen är ju ett tillstånd av skam som många går och kämpar med. Det har ju egentligen med att göra att vi inte förstår gemenskapens villkor. Förstår att Jesus kan ha tagit och kan ha löst ditt livs problem, även om du ännu inte till fullo ser att det är sant. Vi ska sluta med det löftesrika ordet i första Johannesbrevets tredje kapitel. De två första verserna. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika, ty då ska vi få se honom sådan han är. När gemenskapen med honom är till fullo upprättad, då är förvandlingen också till fullo avklarad i ditt och mitt liv. Det är vårt hopp. Det är vår förväntan. Det är det vi ser fram emot. Idag gläder vi oss åt att vi är delar av hans kropp och att vi därför inte behöver kämpa. Vi behöver därför inte brottas under skammens villkor, som om vi var ensamma och som om vi måste klara av det här med helgelsen och fromheten och tron och helandet och allt vad det är. Utan vi får bejaka att vi hänger ihop med honom och varandra och låta hans liv flöda. Nu ska vi be. Herre, vi ber att du ska lära oss att se verkligheten och tillvaron på det sätt som både gamla och nya testamentet talar om. Från gemenskapens utgångspunkt, där allt som är ofullkomlighet och brustenhet och synd och lidande egentligen bara har en brusten gemenskap som grund. Vi tackar dig, Herre, för att gemenskapen finns här. Vi är infogade i den. Vi vill be dig att du hjälper oss att inte kämpa som om vi stod alldeles ensamma och isolerade, avskärmade från kroppen i övrigt. Utan att vi istället, Herre, kan lämna skammen i dina händer och bejaka gemenskapens villkor. Vi ber att nu om en liten stund när vi ska gå till våra bönegrupper, att vi kan bejaka, Herre, att vi inte är så ensamma och inlåsta och inkrökta i oss själva. Utan att vi är gåvor åt varandra och att vi hänger ihop. Och att skammen inte längre har någon rätt att regera över oss. Och att vi därför inte behöver lyda skammens villkor. Och vandra i köttet och leva efter köttet. Herre, vi har inga förpliktelser mot köttet. Vi har ingen anledning längre att leva och handla som om skammen fanns. Utan vi kan istället, Herre, vara öppna inför varandra. Och bara låta din ord och ditt liv flöda. Herre, lär oss ditt sätt att leva. Ty så ska vi ju tänka, att vi i Kristus är döda från synden och att vi lever för dig. I dig, av dig, till dig och med dig.